444 mål gjorde Daniel Alfredsson under sin NHL-karriär. Alfie som spelade 17 säsonger i Ottawa Senators och sen en sista i Detroit Red Wings. Han har bara Mats Sundin som överman bland svenska NHL-målskyttar genom tiderna. Kanske dags för en kärleksbombning här i sporthuset.
444 A-lagsmatcher spelade Torbjörn Nilsson för IFK Göteborg. Guldmakare i både UEFA-kuppen och Allsvenskan tillsammans med Svennis som senare plockat ut honom i sin världselva över de bästa spelarna som Svennis har tränat. Torbjörn Nilsson gjorde mäktiga 329 mål på dessa 444 matcher för Blåvitt. Hoppas förresten att Torbjörn dyker upp på Gamla Ullevi när IFK Göteborg ska hedra Svennis genom att döpa en av arenans läktarsektioner efter honom. Torbjörn kan väl vara på plats då.
20 april har jag tittat till att det är IFK Göteborg mot IFK Norrköping och det kommer bli en oerhört speciell dag. Engelsmännen uppfann fotbollen men det är vi som spelar den, så brukar ju brasilianerna säga. Men vi får alltså gå tillbaks för att hitta en brasiliansk vinnare av guldbollen. Som ju handlar om priset till världens främste spelare under året. Då får vi gå tillbaka till 2007. Då vann nämligen Kaká. Sen dess har det varit ett pärlband av segrar för Argentina och Portugal. Messi respektive Cristiano Ronaldo. Det var Luka Modric något år och Frans dessutom i form av Karim Benzema här relativt nyligen. Mm.
Det känns som att det här är ett litet stickspår. Hur kommer vi till 444?
Satt och väntade på den frågan. Tack Jens.
Okay.
Jo, så här är det. Kaká fick 444 poäng i guldbollenomröstningen 2007 när han vann. Ganska klart faktiskt före just Cristiano Ronaldo som i sin tur var före Leo Messi.
Ja, okej. Okay. Där ser man. Ja. 444.
Vilken entusiasm.
Ja. 444 som 4-4-4 i globala friidrottsmästerskap. Det blev det för Sven Nylander, 400 meters häcklöparen. Det blev hans öde så till den grad att han döpte sin självbiografi till den fjärde mannen.
Och Nylander har fortfarande det svenska rekordet på 400 meter häck från Atlanta OS 1996 där han blev, ja just det, 4.
Apropå OS, 444 idrottare ingick i den svenska truppen på hemmaplan i den så kallade Solskensolympiaden, ni vet, i Stockholm 1912. Den största svenska OS-truppen någonsin. Och en av de 444, hör här, det var Oskar Svan som vann skyttet löpande gjort dubbelskott. Det var dock inga riktiga hjortar ska jag säga som sköts, va? Men han blev, vid tillfället var han nämligen 64 år, den äldste OS-guldmedaljören genom tiderna. Någonting som står sig än idag. Oskar Svan!
Apropå OS 2 då kan vi väl säga. Häng med på den här resan till rekord i gyllene svenska medaljer under ett och samma olympiska spel, nämligen senaste vinter-OS i Peking. Där tog Sverige under de fyra första dagarna efter OS-invigningen 4 guld genom Walter Wallberg, puckelpist, Nils van der Poel, skridsko, Sara Hector alpint och längdsprintduon Jonna Sundling, Maja Dahlqvist. Under resten av OS blev det sen ytterligare 4 guld. Det blev rätt, va? 4-4-4.
Okej. Ja, kreativt och klurigt då får vi säga. Ja. Det är våra härliga lyssnare, precis som vanligt, som bidrar till vårt intro. Upp till bevis nu om vi tre kan leva upp till den nivån som nu uppnåtts när vi startar avsnitt 444 av Sporthuset.
Med Jens Fjällström,
Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Tillbaka till framtiden. Var är ni nu när lyssnarna hör det här avsnittet?
Det beror på när de lyssnar.
Ja, precis. Om de lyssnar torsdag morgon när det kommer ut.
Vi har, det är ju en hel del Champions League för oss nu, och det är härligt. Och det har varit... När det här avsnittet kommer ut är vi nog i luften på väg från Madrid. Metropolitano, den underbara, fina Atletico Madrid hemmaarenan efter matchen mot Inter i Champions League. När matchen börjar leder Inter med 1-0. Och hur det gick, det vet du som lyssnar.
Champions League ska gå i mål här nu de närmsta månaderna, och de olika ligorna runt om i världen. Men vi har Premier League-dramatik, 10 fighter kvar där. Arsenal, Liverpool, Manchester City sida vid sida. Ska Arsenal kunna vinna ligan för första gången på 20 år? Dessutom Inter i princip redan säkrat Scudetton. 20:e titeln, om de tar den, då går de före Milan där bakom Juventus genom alla tider. Real Madrid, La Liga-ledare. Leverkusen på väg att vinna Bayer Leverkusen Bundesliga för allra första gången i klubbens långa historia.
Med Xabi Alonso.
Ja, och det är spännande. Bayern München då efter 11 raka triumfer inte vinner som det ser ut. Mm. Vilka lag tycker ni sticker ut, och du Jens framförallt, i fotbollseuropa just nu? De här spelar bäst fotboll.
Arsenal spelar ju en fotboll för tillfället som genererar mängder av mål. Vinner man liksom 6-0, 6-0, 5-0, 4-0 och med de resultaten som Arsenal har gjort under den senaste månaden, så är det klart de sticker ut, och det känns...
Det brukar ju sluta med att City vinner.
Ja, och jag tror att det kommer att bli så den här gången också, för de har förmågan att klara av att hantera och egentligen dra nytta av tempo och farten som de tar med sig från Europa-cup-spelet och Champions League-spelet. Jag tror Arsenal faller bort från den, just av den anledningen att de har inte den vanan att hantera de här dubbla fronterna, och där varje match nu är så kopiöst viktig och väldigt svår dessutom.
Påskhelgen, Etihad, Manchester City, Arsenal. Rätt mycket står på spel när de möts internt. Helgen som var här i söndags var det ju Liverpool mot Manchester City. Det blev oavgjort på Anfield. Liverpool bättre. Kanske skulle haft en straff där i 94 och alla är förbannade som vanligt, va? Hit eller dit. Och det är klart att det är lite frågetecken kvar i City. Kevin De Bruyne och Pep Guardiola, tränaren, rök ihop som det tycktes. Verbalt i alla fall. Så att det finns en del som kanske skaver lite, och det är spännande att följa. Annars vill jag säga så här, när det gäller Inter som har avgjort Serie A som det tycks, när det gäller Real Madrid som har avgjort La Liga som det tycks, då Bayern München kan ju inte vinna ligan i Tyskland. Paris Saint-Germain har avgjort ligan i Frankrike. Det är ju Champions League som gäller för de här stora europeiska dunderklumparna, va? Så att det gör ju egentligen att intresset för Champions League och lottningen som kommer här runt hörnet nu när vi ska upp i kvartsfinalnivå, det kommer att bli en hel del salta matcher.
Sporthuset 444.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sporthusets poddlyssnare börjar bli fundersamma. Fjällström reser runt i Uzbekistan, Australien och i fotbollseuropa, Champions League, och ändå så hör vi så sällan detta numera.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Alltså, för vi, då kan vi gå tillbaka lite i tiden, för det var ju så, du vet, när du avslöjade även bildmässigt dina missar.
Aha.
I Australiens...
Jag missade bollen.
Det har gjort succé såklart. Då var det flera som gick ut på internet och började googla bland våra lyssnare. Jens Fjällström tabbe.
Mm.
Och då dök något helt annat upp, nämligen det här.
Jaha, nu sitter vi här igen. Detta är andra delen av blåsningen. Jens, just nu är du huvudpersonen.
Jag känner det. Här.
Du har varit en av de stora killarna under din period i laget nu här, Malmö FF.
Jo, det. Det knallar och går. Jag är rätt nöjd och blåta.
Det knallar och går.
Ja, Jens, vad säger du? Ska vi kolla in vad du var med om?
Ja, det tycker vi. Jag har förträngt det själv, så jag får väl få se reprisen.
Få det gjort i alla fall. Mm. Vi tar det. Ja. Nu.
Kommer du ihåg, eller?
Jo.
Fotbollsspelaren Jens Fjällström blir ombedd att som spelarrepresentant för Malmö FF följa med på en sponsorträff i Köpenhamn. Lars Nilsson, som är marknadsansvarig i Malmö FF, är vår mullvad, och det är han som har lockat med Jens till den här träffen. Väl i Köpenhamn så kastar de sig in i en taxi när Lars plötsligt kommer på att han har glömt några papper på hotellet. Ja, Jens, han får åka ensam med den mycket märkliga danska taxichauffören.
Jens, till Langelinjepaviljongen.
Ja,
glömde jag mina papper.
Ta det.
Jag tar det. Kan du anropa, eller kan jag ta på en taxi?
Kan du inte ta dina papper sen?
Ja, men du måste ha med dig.
Ja, det kan bli.
Okej.
Ja, inget problem.
Du är svenska?
Ja, det är vi. Du också.
Nej, jag är dansk faktiskt. Spelar du fotboll eller någonting?
Ja,
jag
gör. Spelar du också, eller?
Nej, men jag har inte sett. Nej, inte särskilt bra med.
Nej, jag spelar med Malmö FF.
Ja, just ibland, det.
Ibland är vi här och spelar. Ibland, det är klart, vi tittar väl lite gärna på svensk tv.
Ja, vi gör det.
Dansk tv. Så.
Jaha, okej. Okay. Är det du som är Jense?
Ja.
Jaha, ja. Och du är målvakt på Malmö där då?
Nej, det
är inte. Nej?
Jag är inte spelare. Jag blev helt målvakten.
Det var väl du... Ja, men jag såg just det. Jag hörde det här, läste i tidningen. Du gjorde så här en otrolig räddning i sista minuten igår.
Nej, jag missade en otrolig chans i sista minuten igår.
Ja, för fan.
Så var det.
Det här är alltså 1996 och du åker på blåsningen. Alltså, det här har inte framkommit på 444 avsnitt i Sporthuset. Inte förrän Elena Wangensten hörde av sig och hittade det här då när hon googlade på Jens Fjällström tabbe.
Ja, det var ju som sagt var ganska länge sedan, så jag har nog egentligen släppt det där också.
Det
jag kommer ihåg när jag såg det, då när det sändes, tänkte jag, fan vad sur jag ser ut. Alltså riktigt...
I bilen, eller?
Jag är inte speciellt sympatisk i varje fall. Är det som slår. Även om han är ju rätt provokativ i sitt sätt att blanda ihop både lag och position jag spelar på. Sådär. Men jag tror att jag är ett ganska otacksamt offer att blåsa.
Ja.
För jag blir liksom inte... Jag blir inte så blåst, om man uttrycker det så.
Nej, du behåller ju lugnet. Det är ju det, för det som händer på den här resan alltså. Han kör ju galet, han kör upp på cykelvägar. Alltså det måste ha gjorts upp med Trafikverket på något sätt.
Ja.
Tolen?
Ja, det gjorde vi.
Tolen, ja det gjorde vi.
Nej, inte din bil eller?
Och så kommer ju polisen efter där också.
Men vet du, det är ju hedrande. Jag menar, det tyder ju på vilken stjärnstatus.
Ja, verkligen. Jag har faktiskt en taxiresa som jag tror faktiskt är nästan värre än den här. Som är när jag och Katte och ett annat par är på väg och reser till Venezuela. Och det vi hade fått blivit tillsagda är, åk inte in i Caracas, huvudstaden. För alltså det stannar när vid ett rödljus, då kommer det fram någon med pistol rätt i pannan på chauffören. Mm. Så vi liksom, när vi landade i Caracas, på Caracas flygplats, så var det liksom få tag i en taxi som kan köra oss till den här kuststaden Puerto Cruz eller något i den stilen heter den i varje fall. Men grejen är den, vi har liksom inte på den tiden, det här är för länge sedan, liksom uppfattat hur lång är den taxifärden egentligen. Så vi först, men efter visst förhandlande där, så har vi i varje fall en taxichaufför som ska köra oss till Puerto La Cruz. Men Han börjar nämligen med att köra rätt in i Caracas. Och känner bara, åh nej, vad är det som händer här? Och kör hem till sig själv. Och lämnar oss där nere på gatan i bilen med liksom fullt med folk som går runt omkring där. Vi tänkte, snart kommer den där med pistolen och bara sätter den i pannan på oss och plockar grejerna av. Och han är uppe på tredje våningen, vinkar där från sitt köksfönster till oss. Han håller på att käka där. Och till slut när
roligare än blåsningen.
när han kommer ner där så har han med sig kuddar och grejer. Och vi fattar ju ingenting liksom. Kuddar ger han oss där i varje fall. Och så sedan kör vi iväg. Och det här är ju liksom, det här är en 10-timmars färd. Det är en 10-timmars färd. Och vi har inte förstått.
Det är billigt med taxi.
Det var billigt med taxi, verkligen. Och vägarna är så dåliga. Och hans lysen är ännu sämre. Och han kör som en galning hela natten. Och grejen är den att när vi kör där i kolmörkret och han kör vilt då, så Kat är väl den som kan bäst med spanska. Tranquillo.
För 10 timmar.
Tranquillo.
Lugna ner, för vi tänkte han kommer köra ihjäl oss. Mitt i natten stannar vi mitt ute i djungeln. Absolut mitt ute i djungeln. Och så ska vi käka där. Och grejen på den här tiden så jobbar Katte på flygbolag. Och då var man tvungen att klä sig i kostym när vi skulle flyga. För om det blev platser lediga i business, då skulle man liksom vara respektabel. Och då skulle man, så vi hade ju rest med kostym. Såg ut som värsta teatersällskapet när vi klev ut där mitt i kolmörker klockan 2 på natten i Venezuelas djungel. Så vi tänkte, jag blev inte dödade i Caracas där i samband med att han var och käkade hemma hos sin familj där på fjärde våningen. Då blev vi mördade nu i varje fall. Men, och så kom vi fram där tidigt på morgonen sen till Puerto La Cruz, tror jag det hette i varje fall. Men vilken resa det var, herregud alltså.
Så frågade han om återresan sen också, eller?
När vi åker tillbaka.
Det är en viktig grej när man blir släppt någonstans. Det är att samma chaufför, om den har möjlighet att komma tillbaka.
Jag kan säga att vi flög tillbaka.
Bättre än blåsningen i rubriken.
Än blåsningen.
Då är ju en bilfärd i Köpenhamn. Det var ingenting. Det var typ bara garvot.
No rapido.
Veckans surr.
Nu börjar slutspelshockeyn på herrsidan, men först så starkt av Luleå Hockey på damsidan. Laget klart för SM-final för 7:e året i rad. Mm. Luleå Hockeyföreningen MSSK, som är det formella namnet, det var ju en sammanslagning med Piteåklubben Munksund Skuthamns SK för 9 år sedan. Ingen rivalitet Luleå-Piteå eller?
Det är nog rätt ovanligt skulle jag tro.
Ja.
Piteå ligger väl mitt emellan Luleå och Skellefteå, va?
Absolut mitt emellan. Ja. Du gjorde ju den finalserien mellan de båda lagen, mellan Norrbotten och Västerbotten där. Och Piteå är väl precis på gränsen i Norrbotten, va? Men det är ju inte många meter innan du i söderut från Piteå sätts, innan du trillar in i Västerbotten, ja. Mm.
I Mattias Ölund land, Piteå. Ja. Men just att Luleå möter Modo i finalserien då, som inleds denna fredag, dagen efter att den här podden kommer ut. Och Modos första SM-final på 10 år förresten.
Ja, Frölunda gjorde ju sin första säsong i högsta ligan efter att ha med oerhörda segersiffror traskat igenom underliggande division.
Mm. Men var chanslöst i semi.
Ja, men ändå not att de nådde semifinal så att säga. Så Frölunda kommer nog lägga sig i Luleås försök till ytterligare antal raka segrar och finalår här. Det kan man tro på sikt. Mm.
Men Luleå är ändå en föregångare verkligen ju. Alltså de har ju nu ändå, alltså ibland har de ju flera tusen på matcherna, de avgörande matcherna, men på de här semifinalerna så ligger det mellan 1500 och 2000 på de matcher de har haft mot Frölunda. Modo, kan de vara på gång? De hade 1000 åskådare i sin senaste slutspelsmatch mot Brynäs här, nu när de gick vidare. Men framförallt det som Luleå gör, alltså någon slags uthållighet får man ändå kalla det, från sponsorer, ekonomiskt, man har satsat rätt mycket på det här, publiken kommer med, man har kunnat värva bra spelare, det är de här finska stjärnorna, Karvinen till exempel, som gör att de liksom ligger högt upp i poängligan varje år, och gör också att det blir någon slags härlig snöbollseffekt med tillströmning också med rekryteringen av unga tjejer, där det har blivit rätt så inne nu i Luleå att spela hockey också bland tjejerna. Men det är ju inte så många klubbar, jag vet att det klagas på rätt många håll ifrån de som är med i SDHL, att SHL-klubbarna satsar lika mycket på damerna.
Men det behövs också tålamod. Du nämner ju Modo här.
Mm, de är på
det,
gång.
Det är ju samma sak där. Det är också manligt och kvinnligt och det kan förhoppningsvis bli lika starkt. Och Luleå hockey, det är ju ett kolossalt hockeyfeste är det ju alltså för Luleå i Norrbotten. Jag menar, de har ju en beläggningsgrad i herrarnas SHL. Har de en beläggningsgrad, utsåldssiffran är 6150. Den ligger ju på 98% eller något sånt där. Det är alltså enorma siffror vi snackar om, va? Och så damerna hänger med och det är mycket folk på damhockeyn där också. Kanske kan Modo driva fram detta. Kanske har Frölunda någonting på gång också. Man har ju lirat med tjejerna i Frölundaborg. Det finns ju en utveckling runt hörnet. Och sen är det en sak till. Jämför inte, nu sitter jag och gör det själv här. Jämför inte herr- och damhockey eller herr- och damfotboll. Låt damerna utvecklas i egen takt med jämförelsetal på sin egen idrott.
Och många klubbar har nog, eller har garanterat mycket att lära av det arbete som görs i Luleå. Om vi hoppar över till herrsidan, Svenska Hockeyligan, så startar idag när det här avsnittet kommer ut åttondelsfinalerna. Vi skulle kunna kalla det kvartsfinalkvalet också, alltså bäst av tre matcher. Luleå mot Örebro, Timrå mot Rögle. Nästa vecka framme vid kvartsfinalerna, de avgörs ju bäst av sju. Och då kommer vi borra oss in djupare här i sporthuset i kampen om SM-guldet i ishockey 2024. Färjestad vann ju serien före Växjö. Där har vi två starka guldkandidater förstås. Och efter en dramatisk sista omgång så tog nu säsongen slut också för Modo som var bara målskillnad från att gå vidare till åttondelsfinalen, men istället så knep Örebro där med minsta möjliga marginal den platsen. Det blev en del rubriker, såg att det är tungt för Modo och så vidare, men här gäller det att zooma ut. Jag menar, det som Modo har gjort, det är något av säsongens prestation. Att som nykomlingar efter 7 år utanför SHL, i stort sett samma lag som gick upp från Hockeyallsvenskan förra året och med imponerande 14 poängs marginal ner till kvalsträcket nu, med en lönebudget som är sådär 20 miljoner kronor lägre än HV71, så är det ändå HV som ska försöka kvala sig kvar mot Oskarshamn. Och Modo klart för spel i SHL även nästa säsong med bred marginal. Och det var ju många, jag minns att du var en av dem, Lasse, som var skeptiska efter att ha sett de i och för sig sprudlande men också defensivt svajiga Hockeyallsvenska finalerna i fjol, om det här skulle hålla. Men det gjorde du.
Efter att ha gått upp ifrån allsvenskan och klarat sig så bra som Modo Hockey gjort, de får min applåd. Och det är ett sånt ämne som Hockey Sverige snackar om. Det vill säga, det är en så pass stor överraskning att man måste sätta kraftfullt plus efter det. Det var skickligt gjort. Jag skulle till och med säga vansinnigt skickligt. Så att jag är mycket överraskad, men icke förty. Jag sänder de varmaste hälsningarna till Gunnar Nordström i New York. Jag sänder lika varma hälsningar till Roger Burman på Södermalm.
Och Christer Jonasson.
Ja, men det, du vet, han gör mycket Timrå också, så han klarar sig. Nämner jag inte Hasse Andersson som sitter med i samma invalskommitté till Svenska Ishockeyförbundets Hall of Fame i det här läget, så kommer Hasse aldrig ner och prata med mig.
Ta med coachen Mattias Kalin också och sportchef Henrik Gradin när han håller på.
Högt i tak i sporthuset.
Ibland dyker det upp en och annan sport som flimrar förbi framför ens ögon som fastnar, men där man inte har fastnat tidigare. Jag blev sittandes läsandes en lång artikel om Formel 1-cirkusen här om helgen. Och blev så här liksom, sögs in i den och skulle nästan, jag skulle någon gång vilja vara på en Formel 1-tävling.
To be a Formula One driver, you need to be able to switch yourself off from everything that is happening around you.
Is he ready? Physically, mentally.
Your position is under threat.
You got fighting between teammates.
I'm fucking done with this.
Formula One is brutal.
And there's contact!
Keep on pushing, leave me alone.
But when you get into that car.
Yeah, baby!
The noise goes away.
Nu har ju den här F1-cirkusen dragit igång igen. Det var väl den andra tävlingen här i helgen som var.
Verstappen vinner som vanligt. Jag tittade faktiskt rätt nu. Ja. 22 av de 25 senaste F1-loppen har han vunnit. 22 av 25, Max Verstappen.
Ja,
Och i sin Red Bull.
Och det fanns ju förhoppningar inför den här säsongen när man testade bilarna om man Oracle Red Bull som Max Verstappen kör för, att de inte var lika överlägsna som de var förra året. Men de här första tävlingarna har väl indikerat att tyvärr lär det väl bli så igen. Men väldigt mycket har ju smittats av Red Bulls team manager eller chef Christian Horner, som har varit i blåsvädret rejält för sexuellt ofredande mot en kvinnlig medarbetare. Och det här har ju gjort att det har nästan pratats mer om det än om Red Bulls framfart på banorna och sådär. Och kritik från konkurrenter och kollegor för att man har haft liksom minimal transparens och försökt göra det här mer eller mindre som någon intern företagsangelägenhet istället för att gå ut och presentera vad det är som Christian Horner har gjort för någonting. Och det är till och med så att Max Verstappens pappa har gått ut och sagt att hallå där, stallet håller på att sprängas inifrån på grund av den här skandalen. Mm. Men det tystas ner, och det hade varit intressant att få höra någon som är inom den där cirkusen och förstår det här ännu bättre. Men jag tycker det känns bara som att Christian Horner borde entledigas från sin roll, med tanke på det som har hänt i varje fall. Nåja, det som ena delen av Formel 1 som har varit rätt så aktuellt de här första veckan. Men när jag läser den här artikeln så var det mer den här liksom produkten Formel 1 som fascinerade mig. För grejen är den, alltså när jag går igenom det här, det är alltså på ett år, för er som inte är så Formel 1 intresserade, så är det 25 tävlingar. 25 tävlingar som alla är fördelade runt om i världen. Och skulle man sätta de här tävlingsorterna på en karta så skulle man upptäcka att man täcker mer eller mindre alla kontinenter, och man täcker världskartan på ett otroligt effektivt sätt. Vilket ju gör att produkten Formel 1 når ut i hela världen. Men sen kollar jag också på stallen och förarna. Det är alltså 20 förare som är med och tävlar. Mm. Hur många olika nationaliteter tror ni är representerande?
18.
Det kanske var lite att ta i. 15.
Snyggt, Tommy. 15 är rätt.
Bra gissat.
Ja, men det tänker jag. Om du skulle tagit dem 20 duktigaste 100 meterslöparna, eller de 20 duktigaste skidåkarna, eller de 20 duktigaste fotbollsspelarna, eller de 20 duktigaste ishockeyspelarna, eller de 20 duktigaste pingisspelarna, eller vad det nu är för någonting, så tror jag inte du skulle fått 15 stycken olika nationaliteter. Och då tänker jag så här, det kanske inte skulle vara så egentligen heller, men man tänker marknadsföringsmässigt även här. Det är 25 lopp över hela världen. Har vi då 15 olika länder representerade, så kommer ju intresset i de 15 länderna såklart att vara större för Formel 1 än om de inte fanns. Vi har liksom Nederländerna, vi har Mexiko, vi har Monaco, vi har Spanien, vi har Frankrike, vi har USA, vi har Kina, vi har England, vi har Thailand, vi har Finland, vi har Danmark, vi har Australien, Kanada, Tyskland, Japan. Ni har själva.
Det låter inte som världskuppen i längdskidåkning.
Det låter
inte. Nej, nu var jag där igen, förlåt.
Nej, det är lite här liksom. Alltså jag tycker att Formel 1 mer och mer framstår när man tittar på den. Därför jag skulle vilja gå på en tävling för att se hur det verkligen är på en tävling. Att det är den perfekta marknadsföringsprodukten. Den perfekta rättigheten ur perspektivet att det når på ett trovärdigt sätt hela världen. Och lägg där till då liksom den här dokumentären som finns runt omkring Formel 1-cirkusen Drive to Survive, så fattar man att där finns motorn som ser till att den här cirkusen lever även mellan loppen och mellan säsongerna. Så jag tycker oerhört skickligt paketerat, men med lite smuts inuti alla Christian Horner här innanför underhuven, ja. This is a season like no other. Unbelievable start from Hamilton. He's just insane. Oh, they touched.
Verstappen is into the lead. Come on. Fascinerande Formel 1, det är det ju verkligen. Men Jag tänkte på det. Det finns ju ett problem, och det var det vi, apropå Verstappen, att det är ju samma förare som vinner nästan hela tiden. Och det är ju däremot rimligen inte så bra för intresset och spänningen.
Verkligen inte.
Det... Först var det Lewis Hamilton, ja. Och nu är det han Verstappen.
Men möjligen då, vi får se. Vi hade ju det här om veckan, den här förändringen som sker nästa år, att Lewis Hamilton går till Ferrari för att han ska försöka skaka liv i någonting på ålderns höst, får man ju kalla det. Men det är också så jag fick det ut av den här lyssnaren Jim Johansson, att 13 av 20 förare som kör nu, de 20 förarna du pratar om, 13 av de 20 har inte kontrakt för 2025. Oj. Så det är silly season deluxe i Formel 1 inför nästa säsong. Hamilton är redan klar för det mest färgstarka stallet som finns, kan man väl säga, Ferrari. Mm. Men sen kommer det hända andra saker också, så kanske att det kan ruckas lite på strukturerna för att ytterligare bättra på den här, det här kommersiellt starka värdet som du pratar om.
Men detta handlar ju om, Jens, ett samtal från din sida till Janne Blomqvist i Uppland, som gör via Plays Formel 1-podd. Alltså, vi har ju snackat om att åka till Indy 500.
Ja, men jag tycker det har varit skithäftigt.
Vi ersätter Indy 500 då med en Formel 1-lopp, va?
Kan vi inte göra det?
Slå Blomqvist en signal till nästa.
Monte Carlo!
23... Ja, det kan det vara. Men annars, vad säger ni om 23 november då? Att vara på gatorna i Fabulous Las Vegas, Nevada.
Just det, det är ju med det också.
Jag har hört att Montreals ska vara otroligt häftigt.
Ja.
Det ligger ja, det på en just det,
det är 9 juni. Ja. Ja. Nu kanske det är så att vi inte får välja att vraka, men jag tackar Jens för att du åtminstone gav oss den möjligheten att fantisera.
Ta mejlet till Blomqvist.
Ring.
Och skicka listan på vilka städer vi ska åka med.
Ring.
Han får välja.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Sporthuset finns på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, på X, på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Ni kan skicka där via kontaktformuläret. Injicera intryck, som många gör till oss. Tack för att ni gör det. Och introt, inte minst den här veckan, ifrån Per-Arne Hagby, Love Eriksson, Rickard Ljung, Fredrik Norrström, Erik Dahlberg, Mikael Häggström. Och jag lägger också till Peter Mignander. Jag gissar att han kommer från Lidköping, med tanke på att han skickade in det här apropå avsnitt nummer 444, även om det mest blir en fyra i det här. Fyra lag från Villa Lidköping BK i SM-final till helgen, herr- och damsenior, P17 och P19. Vilket bandyfäste Lidköping är, alltså, det pratade vi om förra veckan också. Mika Larsson, han spinner vidare apropå att Villa nu har, vad är det, sjätte året i rad final på herrsidan, fjärde året i rad på damsidan, och dubbla finalen nu alltså till helgen. Västerås står för motståndet i bägge matcherna, och VSK som får hemmaplan. Fördel av det är ju, eftersom finalen nu spelas i deras inomhusarena med plats för cirka 10 000 åskådare. Det är första gången som finalen spelas i den arenan. Och att om du är lite fram och tillbaka det här, är det plus eller minus att flytta dit? Jag menar, klassiskt att spela utomhus och så vidare på Studenterna i Uppsala, men Mikael Larsson tycker att det är bra. Ja, framförallt apropå väderförutsättningar. De har varit för osäkra. Och han skriver också att han tycker att historiskt har Uppsala gjort ett riktigt bra jobb med finalerna, men med åren tappat energi och engagemang. Och han skriver också att han gärna skulle se att finalen kommer tillbaka till Tele2 igen. Tele2 Arena i Stockholm, som arrangerade för några år sedan. Och ett tillägg från mig apropå allt det här. Det är ju viktigt att bandyn är mån om att förvalta SM-finalen, som ju är, ja, men det är ju deras crescendo, det är ju deras kronjuvel och en svensk idrottsklassiker där allt avgörs i en enda match.
Jag är uppvuxen med min far som åkte hem till Ulla och Börje, där Gösta också var, det var Ullas brorsa, och de käkade sillfrukost och sen tog de bandyportföljen och så gick de på Söderstaden och kollade bandyfinalen. De brydde sig inte ett skit om vilka som lirade, men de hade en förbaskat trevlig dag. Sen när det blev Studenternas istället, så blev den där sillfrukosten hos pappa istället, där vi ser hemma hos mig då när jag var liten, eller i alla fall mindre. Därför att det var ju Solna, va? Så det var ju närmare Uppsala då på det sättet. Så bandyfinalen har ju, och när man har ju sett ett gäng bandyfinaler, alltså, för att det är kultur på något vis. Mm. Det är märkligt, som man här spelar så stor roll vilka som lirar. Jag menar, det är ändå en viktig institution i svensk idrott.
Vi fick också här från Anders Blomberg och Erik Liljestrand, som hörde av sig om båda två om det här.
Är det Blomman?
Anders Blomberg, SVT.
Ja, det är Blomman.
Ja. Och Erik Liljestrand, som skrev så här att det här måste ni bara ha med, ni som har haft en hel del volleyboll.
Mm.
Sverige har ju fått volleyboll-EM på damsidan.
Jaså?
2026. Var ska det avgöras?
Globen.
I Skandinavien med Göteborg.
Nej!
Okej.
Okay. Det är Globen-repris.
Ja, 1989.
Ja.
Jag menar, det är ju ett mästerskap som verkligen satte avtryck, eller hur?
Ja.
Med Bengan Gustafsson och hela det gänget. Men efter den här fina perioden som har varit nu med Isabelle Haak i spetsen då, när svensk damvolleyboll har lyft från, kan man säga, bottenskiktet till toppskiktet i Europa, så kom det som ett underbart besked då att Skandinavien och Göteborg, som har blivit handbollspalats ju, nu ska bli ett, vad ska vi kalla det, en volleybollborg.
Mm.
2026 alltså, och anförda utav Isabelle Haak förstås. Vi kan höra vad hon sa när hon fick det här beskedet.
Hon berättade för oss och alltså jag blev väldigt rörd, för det känns så otroligt häftigt att få ta med liksom volleybollen till Sverige på ett sätt, för alltså den internationella volleybollen också, att få ha det på hemmaplan. Det känns som vi har gjort en så liksom lång resa och tagit många steg framåt de här åren som vi har varit med, och det känns häftigt att få visa upp det för Sverige också.
Men jag tänker de här som hon har runt omkring sig med syrran och de andra, om det här är ett jättebra tillfälle för Sverige att kunna åstadkomma medalj och ett riktigt drag kring det här mästerskapet.
Ja, göra en 89 helt enkelt.
Göra en
Sverige
89.
Tog ju silver då.
Ja.
Och, alltså, hon är ju född 99.
Mm.
Så 2026 är hon 27 år, så någonstans borde det vara en peak.
Mm. Ja.
Kan man ju tro.
Ja.
För Bella. Och jag menar, det är så mycket som studsar in på ett bra sätt för volleybollen nu. Vi har ju i sommar också det här med beachvolleyn och Åman Helvig och Eiffeltornet och allt det där har ni koll på. Så det kan bli riktigt, jag tror det kan bli riktigt, riktigt kul där i och tänk Skandinavien, vi hade ju det i vår kärleksbombning nyligen. Alltså det är en arena som hänger mot repen. Den ska rivas, men de fortsätter att dunka in. De hade
de får spela i spillrorna av arenan.
Ja,
där, 26,
de fortsätter då, för det, man vet ju inte när det kommer ske.
Nej,
att det ska rivas.
Nej, så är det ju. Det är väl ganska långt gångna planer där i Göteborg. De är ju ofta i framkant i Göteborg när det gäller bra lösningar centralt i stan för olika former av grejer.
Evenemangstaden
verkligen. Men ändå, det är helt sjukt vad tiden går. Alltså. Men det är alltså i höst 35 år sedan Europamästerskapet var i Globen, som det hette då. Det är Avicii Arena numera, 1989. Och det är en av de mest klassiska, och det är många sändningar som Radiosporten och Sveriges Radio sänt ut. Men det är en av de mest klassiska. När Björn Fagerlind, som sen ganska kort efter det här gick till Sveriges Television, han är pensionär numera, men kommenterade volleybollmatchen och sa att det stod 2-2 i set i den här semifinalen, va, mellan Sverige och Sovjetunionen, som det hette på den tiden. Och det var fel. Och Mats Strandberg i studion korrigerar och säger att nej, 1-1 i set är det väl. Och så kommer han till sin lottorad.
Ja.
Men han börjar läsa lottoraden och säger 1-8-1. Där borde man börja ana att det här inte är helt hundra alltså.
Vi läser lite nyffror här i pausen mellan det andra och tredje setet då, och börjar med lotto, den rätta lottoraden. Spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså. 1-8-1-3-1-6-1-7-3-3-3-4.
Vi tar om den här lottoraden med Strandberg, tror jag. Vi har kommatecken mellan.
1-8-1.
Nej. Ska vi se.
Är det fel på raden?
Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alldihopa. Ni glömmer vad ni har hört nu. 1-8-13-16-17-33-34. Och 7-1 ska ge 544 000 kronor. Tilläggsnumren har jag glömt här. De är 7 och 25.
Så ska det vara, ja. Då får jag reversera mig med det rätta jokernumret här då istället.
Sporthuset sponsras av Telavox, Nordens, ja, vi får nog säga mest innovativa leverantör av telefoni till företag. Alltså lösningar som när de väl är på plats känns självklara. Alla pratar ju idag om det här digitala molnet. Telavox var molnbaserade redan 2002. Och vi fortsätter att liksom koppla det till idrotten. Jag kommer att tänka på Redline Offside.
Det där är ju verkligen en speakerformulering som ekar från historien.
Ja, det känner vi igen från Umeå Isal, va?
Ja,
Redline Offside.
Ja, det stämmer.
Men alltså, det var ju inte tillåtet att slå pucken över två stycken linjer. Det vill säga från egen zon och så tar du emot den vid den offensiva blå. Det gick inte, då var det ju spel över två zon, red line offside. Och den som kom på en taktik för att bli framgångsrik med att så länge red line offside fanns, det var ju Ingvar Putte Karlsson, Djurgårdens dåvarande sportchef i hockey, som sen gick över till fotboll. Han är ju den enda som sportchef, sportsligt ansvarig och designer utav spelsystem, vunnit SM-guld i både hockey och fotboll. Jag mötte ju honom helt plötsligt inne i Stockholm City vid Regeringsgatan vid NK. När jag ska gå över gatan så står en äldre gentleman i vägen för mig, mer eller mindre. Och när vi spänner ögonen i varann och tänker, vem flyttar sig här då? Då är det Putte!
Och då säger du, red line också.
Nej, jag säger till och med också.
Ja, och borttagandet av red line offside gjorde ju att det blev färre stopp i spelet, att hockeyn började flyta på bättre, även om det kanske då möjligen förstörde Putte Karlssons tidigare spelsystem. Bättre flyt är rubriken.
Det gör det verkligen. Så vi säger väl tack till Televox och hoppa gärna in på deras hemsida televox.se om du är företagare och vill veta mer.
Det är faktiskt sant, jag mötte Putte alltså.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Olyckspåsen i sporthuset.
Det var olyckspåsen som gällde, Jens. Du gjorde insatsen förra veckan och på lappen stod det Sepp Blatter. Och det är ju ett namn, den tidigare FIFA-presidenten, som vi alla som håller på inom sportens sväng känner väl till. Tommy, olycksbombning, Sepp Blatter.
Crisis? What is a crisis? We are not in a crisis. We are only in some difficulties.
Jag skapade ett monster. Så sa Sepp Blatter själv om sin tid som ordförande i Internationella fotbollsförbundet FIFA. Mannen som ledde FIFA i nästan 20 år. Sepp Blatter, född den 10 mars 1936 i Schweiz, fyllde häromdagen faktiskt 88 år. Blatter, från början utbildad ekonom, gjorde karriär i schweizisk näringsliv hos en av de ledande klockfabrikanterna, som också var mycket engagerad i idrottens tekniska utveckling. Och det ledde honom in på idrotten. Han hamnade först i ishockeyn på det schweiziska ishockeyförbundet faktiskt som generalsekreterare, innan han kom in till FIFA i mitten av 70-talet. Först som någon slags IT-chef. Hur mycket IT var det på 70-talet egentligen? Och sen på 80-talet generalsekreterare, och där visade han direkt sitt ekonomiska sinne. Det var han som sydde upp huvudsponsorer som Coca-Cola och Adidas, som sen och än idag är några av de företag som pumpar in pengar i FIFA. Och sen 1998 då, val till president efter valet mot den svenska UEFA-presidenten Lennart Johansson. Då tog Blatter över efter brasilianaren João Havelange som suttit i 25 år. Blatter skulle sen bli återvald i ytterligare 4 kongresser faktiskt. Men låt oss stanna till där, vi var inne på det lite senast också. Det är valet 1998, för det säger ju ändå rätt mycket hur olika Sepp Blatter och Lennart Johansson ändå såg på fotbollens utveckling. Johansson skolad i den svenska föreningsdemokratin, hade i sitt valmanifest som en bärande del ökad transparens. Att det skulle vara mer öppet hur FIFA får fram och använder pengar. Och där var Blatter en tydlig motståndare. Han pekade istället på hur väl fungerande FIFA redan var under Avalanche och hur många inom fotbollen som kommer gynnas av diverse kreativa men kanske inte alltid så öppna ekonomiska lösningar. Och sen är ju den här röstningsdemokratin i FIFA. Hur är den, Lasse?
Ja, det är ett land har en röst.
Exakt. Och det innebär ju att
alla länder värderas lika.
Mm, på gott och ont kan man säga. För den demokratiska tanken är ju fin att varje land ska ha lika mycket att säga till om. Att man inte ska få bestämma mer bara för att man exempelvis kommer från ett rikare land. Men det får ju också följden att det går att hitta och sätta i system att lobba hårt för att vinna de mindre nationerna, exempelvis Afrika och Asien, det var några i karibiska övärlden här också, smörja dem helt enkelt. Blatter lovade stora ekonomiska förbättringar till dessa länder. Och också, enligt flera källor, det talas om de här bruna kuverten som delades ut, eller
hur? Ja, de stacks in under hotellrumsdörren på natten i Paris. Det var ju på ett fint hotell i Paris, men det fanns en glipa mellan hotellrumsdörrens nedre kant och den sannolika heltäckningsmattan i rummet.
Det var ungefär där vi brukar få OS-schemat från Pelle Josefsson faktiskt.
Ja, men jag har en känsla av att de bruna kuverten var något tjockare, än, även om det var omfattande schema under OS-tiden.
Att afrikanska ledare framförallt blivit erbjudna pengar för att rösta på Blatter. Och i samband med valet så rapporterade TV4 så här.
Blatter är en mycket tacksam segrare, medan Lennart Johansson är trött och bitter. Men han vill inte framstå som dålig förlorare eller förstöra den fotbollsfest som nu börjat.
Jag gör inga spekulationer, därför jag har inga bevis. Jag hör samma saker som ni hör. Och samma frågor upprepas ett. Jag vill ju inte tro att någonting har inträffat. Är det så jag har gjort det? Då får vi behandla den frågan sen. Men jag tänker inte ägna tid åt att försöka gräva i skiten. Utan de här ryktena får stå för sig själva. Och sen får de som har resurser till det ta reda på sanningen.
En väldigt bra Lennart Johansson.
Ja, gud vad man gillar honom.
Ja, det blev kärleksbombning kort.
Ja, han är kärleksbombad faktiskt i avsnitt 163. Som heter Den opampige pampen. Heter det programmet. Och det kan man väl kanske inte säga då om Sepp Blatter.
Vilket avsnitt var det, sa du?
163.
Ja, ska jag lyssna på.
Och för Blatter, fortsatta korruptionsanklagelser, granskningar, det skulle kanta egentligen hela hans tid som FIFA-ordförande. Från början till slutet. Men allra mest förödande, att undra om han förstod det själv då. Det skulle nog bli när det på ett bräde deklarerades vilka som skulle tilldelas VM 2018, nämligen Ryssland, och sen också 2022.
Candidates: Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Att tilldela spelen till två icke-demokratier i rad med usla mänskliga rättigheter. Och det absurda är att mästerskapet 2022 skulle läggas på sommaren i den 50-gradiga värmen. Så blev det ju inte sen, det blev ju ändrat. Mm. Men när det gäller just VM 2022 så var det ändå lite förmildrande för Blatter att det verkar faktiskt som att hans vicepresident, UEFA-ordförande Michel Platini, var den som framförallt drev det där. Det sägs att Blatter framförallt ville ha USA 2022, de som sen skulle få 4 år senare. Men, och det är just USA som FBI nystar upp mutanklagelser runt Qatar-VM. Det är FIFA-pampen Shaq Blazer som anhålls plötsligt, misstänkt för ett antal transaktioner som gått via amerikanska bankkonton. Han får straffmildring i samband med att han anhålls och blir istället FBIs mullvad. Och de uppgifterna som FBI får den vägen och via granskningar också av den grävande journalisten Andrew Jennings gör att det finns tillräckligt med bevis för ett tillslag från schweizisk polis som stormar in rakt in på FIFA-konferensen där Blatter och alla är våren 2015 och där 14 personer grips den morgonen. Och den amerikanska justitieministern Loretta Lynch sa så här på presskonferensen efter tillslaget.
They were expected to uphold the rules that keep soccer honest.
and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. This Department of Justice is determined to end these practices, to root out corruption and to bring wrongdoers to justice.
Loretta Lynch, den amerikanska justitieministern alltså, 47 åtalspunkter presenterades gällande penningtvätt, systematiska mutbrott på runt 1,5 miljarder svenska kronor som sträcker sig 2 decennier tillbaka i tiden, så det gäller inte bara Qatar-VM. Och några dagar efter den här gryningsräden i Zürich så tillkännager Sepp Blatter sin avgång. Men det slutar inte här. Schweiziska myndigheter startar en granskning om en utbetalning, en mystisk sån på 20 miljoner kronor från Blatter till sin närmaste man Michel Platini. En utbetalning där man inte hittade några korrekta underlag. Och då beslutar FIFAs exekutivkommitté, Blatters gamla kompisar får man kalla dem, att både Blatter och Platini ska stängas av från alla fotbollsrelaterade uppdrag i 8 år. Sepp Blatter, han hävdar in i det sista att han är oskyldig till alla anklagelser.
I agree to that. I agree to that. But this is administrative and financial, let's say, proceedings. And this has nothing to do with ethics.
Sepp Blatter tvingas här alltså ändå lämna rampljuset. Han står i fortsatt strid med myndigheter och världens största fotbollförbund, där istället Gianni Infantino blir ny ordförande. Men han blev faktiskt aldrig straffad i någon domstol. Och vi vet ju alla hur tongångarna kring hans efterträdare Infantino går idag. Inte minst här i Europa. Ungefär likadant, va? Misstankar om korruption, tvivelaktiga värderingar men också hyllad i tredje världen och i stora delar av Asien. Det verkar med andra ord som att den internationella fotbollsdemokratin är kvar på samma plats som de senaste 40-50 åren, oavsett vem som varit i ledningen. Om det varit Avalanche, om det varit Blatter, Platini, Infantino. Kommer världsfotbollens, låt oss fundera på det, kommer världsfotbollens transparens och demokrati någonsin att ändras? I toppen finns ett storhetsvansinne. Här avslutningsvis exemplifierat av när Sepp Blatter ska beskriva FIFA i Noah Bachners bok Den sista utposten. Han säger så här: vad är större än FIFA? Är FN större? Nej. Är USA:s president större? Nej. FIFA är störst.
But I'm now the president of everybody. So I'm the president of everybody. There is no retentions. That's just president of the whole FIFA. Voilà.
Allt annat än ödmjuk.
Ja, jag jobbade ju med VM 98 i Frankrike. Och när jag hör Lennart Johanssons citat som är med i den här sammanställningen och det här snacket du har här, Tommy, då jag tycker det känns varmt inombords. Han var inte beredd att ta i skiten för det skulle ta för mycket uppmärksamhet ifrån det världsmästerskapet. Alltså FIFA-kongressen ligger ju precis innan spelet börjar. Matcherna drar igång med ett VM. Där ligger kongressen. Eller före spelets start. Men dessvärre är det så, där pengarna finns, där finns också de som vill ha mer. Mycket vill ha mer, och det finns de som är beredda att tänja på regelverk för att nå framgångar, och det finns de som väldigt gärna tar emot en slant eller två för att följa det håll ledningen tycker att de ska gå. Så att det är nästan ett tidsdokument som, i och med Gianni Infantinos namn nämns här också, Tommy, i ditt snack, så där är vi ju. Vi är ju kvar där. Utan att jag har något belägg för att veta. Ja, men hur ekonomin snurrar runt Infantino.
Men det är ju, du börjar ju med att säga jag skapade ett monster. Alla lögner och storhetsvansinnet som det sedan knyts i, som du knyter ihop säcken med, är ju att han är ett monster. Och jag tycker liksom det gör ju så ont att veta att Lennart Johansson med sin fina bakgrund med föreningsdemokratin som plattform hade kunnat varit ett alternativ till business pengadrivet. Man kommer alltså från klockbranschen, man kommer in via hockeyn. Alltså man är ju inte där för att man gillar sporten, utan man är ju där för att man gillar pengar och man gillar affärer. Och Lennart Johansson var ju liksom raka motsatsen till det. Och det gör ju ont då, och när man tänker på vad som hade kunnat varit den alternativa vägen. Definitivt inte ett monster.
Jag vill plussa för det är kul att vår journalistkollega, vi är på samma ställe där Jens, att det är lite, ja. Men Olof Lund, att han skickades tillbaka till Qatar ett drygt år efter att VM hade lämnat Doha. Och Qatar.
Nyligen alltså.
Precis nyligen. Det finns en dokumentär på just under halvtimmen som ligger på TV4 Play. Jag plussar gärna för den. Arvet efter fotbolls-VM i Qatar. Det vill säga man lyfter frågorna en gång till. Vad hände nu då? Vad hände med de mänskliga rättigheterna? Vad hände med migrantarbetarnas villkor? Hur ser förutsättningarna ut idag jämfört med när det var en stark strålkastar? Lampa som var tänd rakt emot nationen. Så det är värt att följa upp och titta på och lyssna till.
Sveriges Andrew Jennings. Olof Lund.
Han är med där, Olof, i en krets med Andrew Jennings, Olof, och det är någon till, ett par till grävande fotbollsjournalister. Som, det var ju så också Karl-Erik Nilssons uttalande kring att tillåta ryskt deltagande i fotbollsturneringar igen.
Just det, nyligen.
Uppdagades nyligen, och det tvingade till sist Karl-Erik Nilsson att lämna sitt ordförandeskap i Svenska Riksidrotten.
Nu behöver vi kärlek, va?
Ja.
Jag ser att det sitter
men,
och lämnar.
Men jag vill säga att Tommy... Ja, men det är härligt och den kommer här. Men jag tycker samtidigt att det är bra, Tommy, att det berättas såna här historier också i sporthuset. Mm. Det är ett tidsdokument någonstans över hur det här var. Och kanske hände någonting runt det här utredningen som drogs igång av FBI och alla de här bitarna. Kanske har det blivit lite annorlunda i alla fall. Infantinos och hans...
Marginellt.
Det har i alla fall inte blivit värre kanske, det kan vara så.
Ja. Innan du drar lapp så vill jag bara rekommendera den senaste måndagsutgåvan som kom i måndags då ur arkivet. Kärleksbombning av ideella hjältar har vi döpt det till. Och det var ju faktiskt så att, för Caroline Seger var inne på det, eller hur? Hon ville ha någonting sånt.
Mm.
Då har vi ju redan gjort det, så då får hon istället, hon får lyssna på det här ur arkivet. Då satte vi faktiskt ihop flera stycken, det var funktionärer, det var också det här, du vet när jag träffade Sara Westerström, friidrottstränaren i
Sätrahallen,
utsatta där, ja. Området, passionerat engagemang, åker runt i skolorna och faktiskt var det rätt kul där med Sara Westerström, för det är jätte ringa på vattnet. Jag har sett nu att hon dels prisades hon av Friidrottsförbundet på Friidrottsgalan i år med priset Friidrottens vardagshjälte. Och nu har hon också röstats fram som en av tre finalister att vinna priset Årets inkludering på Eldsjälsgalan som kommer här i början av april. Bra. Så det går att rösta på Sara som en av de här tre finalisterna.
Ja, snyggt.
Snyggt. Ideella hjältar. Vad blir det till nästa vecka då?
Ja, det blir följande.
Är det arena? Är det person? Följande. Är det sport? Är det idrottshändelse? Okej. Okay. Vi kommer att snacka om hockey. Och vi kommer att snacka om damhockey. Och damkronorna 2006.
Ja, Turin.
Vi var touchade Turin.
Ja, men visst. Jens sitter, ska vi säga, på en Skype-uppkoppling här digital med oss idag. Vi sitter in till varandra, du och jag, Tommy.
Ja.
Damkronorna 2006.
Sveriges i särklass största framgång inom damishockeyn. Och vi var där, Lasse.
Absolut. Mm. Absolut. Jag kommer ihåg
när vi får se ihop det här på något sätt tillsammans.
Ja, gärna.
Till nästa vecka.
Du hade ju bevakningsuppdraget för damkronorna.
Och sen men snodde du se mig, det är typiskt dig. Alltså du är ju...
Vilken kompis.
Ja, du är värre än Hägerfors. Du är ju liksom, i vår duo så är det du som är Alexander Lukas.
Efter detta utbrott från Åström som inte har någon som helst bäring i verkligheten så ska jag berätta hur det var. Per Josefsson som var dåvarande redaktion. Det var så här, Peter Forsberg tror jag det var. Eller det var någon svensk hockeyledare som var skadad. I herrlaget.
Ja, det var Foppa.
I herrlaget.
Punktmarkerade
honom. Då skulle han teståka om han kunde lira eller inte i någon B-hall någonstans. Och då sa Pelle Josefsson, chefen, vilket han är helt rätt i: Åström, du är överlägsen Granqvist att göra den här typen av inslag. Så du åker och gör det här. Granqvist, du tar semifinalen Sverige-USA i damhockey.
Och grejen var, då tänkte man så här, det blir ju 10-0 som vanligt.
Ja,
det var tror du inte att Alexander Lasse Lukas...
Ja.
Får tidernas match.
Tompa åkte med när Peter Foppar åker bara runt. Han var ensam i en hockey. Han åkte runt. Och sen var Tommy där och gjorde inslag.
Nitlott.
Medan Lars-Gunnar Jansson och jag då kommenterade den här segern där Kim Martin var lysande i mål och Sverige vann på straffarna. Damkronorna 2006 Turin.
Det kör vi nästa vecka. Och supportersång.
Mm.
lite oväntad sport här, baseball. Alltså nästa vecka startar också Major League Baseball. Mm. Regerande mästare Texas Rangers förresten. Det var deras första triumf när de vann World Series i höstas mot Arizona. Och Magnus Pilegård, han vill höra låten Take Me Out to the Ball Game. Han skriver så här: denna sång är rätt och slätt baseball. Vi måste ha hört den då när vi var på New York Yankees där för några år sedan.
Antagligen.
I Major League Baseball spelas den i varje match. Det innebär många gånger eftersom det är 162 matcher i grundserien varje säsong. Den sjungs av hela publiken och spelas i varje match i mitten av den sjunde inningen. Publiken uppmanas att ställa sig upp och sjunga med. Återkommande är att det är en kändis som startar igång sången och ofta spelas den på orgel. Första gången man vet att den spelades var i World Series 1934. Take me out to the ball game är baseballens nationalsång.
Får jag bara säga en sak? Yamamoto. Det är den japanen som har skrivit ett mångårskontrakt med Los Angeles Dodgers värt 3,25 miljarder svenska kronor. Det är mycket stålar i baseball.
Du plockar in en nyhetsbit här, snyggt.
Yamamoto.
Och vi hörs igen om en vecka. Och
take me out to the ball game.
Får vi se om det blir några nya blåsningar till dess, Jens?
Bra.
Otroligt att Venezuela. Ja, vi hörs om en vecka.
Vi hörs om.
Ja,
ha det bra.
Hejdå.
Tack, hej. Hej då.
Ladies and gentlemen, it's time for the seventh inning stretch, accompanied by Nancy B at the Dodger Stadium, Roland Organ. Let's all sing Take Me Out to the Ball Game.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.